Hej och välkommen till andra avsnittet av Hackerpodden. Vi sitter här i, ja, det, sommaren är slut, solen är borta, det är fullt med regn utanför och träden börjar få färgade löv. Och då passar det ju perfekt att spela in lite podcast. Jag som driver Hackerpodden, som pratar, heter Johannes Lundberg. Man kan säga att jag är IT-entreprenör och driver en liten startup här i Uppsala som heter Fort66. Idag har jag med mig en liten gäst som heter Johan Althoff. Och han har även gjort den här lilla jingeln som ni fick höra nyss. Hur gör man en sån här jingel egentligen?
Du sätter mig på hetsätet direkt. Jag vet inte, men det enda jag vet med jinglar är att det är lite som demos. Att om du har gjort vad du tycker är en bra längd så är den för lång. Så det handlar kanske om att bara knö in så mycket intressanta saker som möjligt i en väldigt kort tidsperiod. Och så ska det kanske passa stämningen i podcasten, typ.
Pang på 15 sekunder och sen så ska man, vill man höra vad det är man har att prata om.
Ja, precis. Man vill höra den som pratar. Inte för mycket av jingen, för det blir tjatigt.
Kort om dig, vem är du?
Ja, jag är Johan Althoff. Jag har gjort spel och musik väldigt länge, men nu gör jag mjukvara på ett företag som heter Hansoft. Så jag jobbar som produktdesigner och frontend-apa.
Ja, men kul att du är här.
Ja, det är kul att vara här.
På tal om innehåll då, första grejen är att Erik, 17 år i Umeå då, som inte längre är 17 år för en sån här rättsprocess, den tar ganska lång tid. Mm. Men han har förlikat sig med kommunen. Så istället för att det blev de här 700 000 och personlig konkurs så blir det 25 000 och då har det crowdfundats 15 000 av dem via den här Facebookgruppen som heter någonting med Erik 17 år stöd i Umeå. Mm. Och backstoryn, varför är det här relevant? Jo, Erik mejlar kommunen att han går på en skola, han hittar säkerhetsbrister. Han mejlar någon som är IT på kommunen. Och det är svårt som medborgare, som invånare, att veta vem man faktiskt ska skriva till. Men han gör det, får ingen respons, pratar med någon till, får ingen respons. Och sen då så väljer han ett antal månader senare att göra ett intrång och installera någon bitcoin miner i 30 minuter. Och därefter blir han då åtalad till dataintrång. Han blir dömd till dagsböter. Något slags, jag vet faktiskt inte vad.
Men dömd.
Han blir dömd.
Med besked dessutom.
Han får besked liksom. Och det är all fine. För det är, någonstans måste man skilja på gränsen mellan lek och allvar. Men efter det så stämmer kommunen honom på totalt upp till 700 000.
Just det.
För att man måste byta massa lösenord. Ungefär 500 000.
Man måste göra sitt jobb.
Ungefär 500 000 av dem går ut på att byta lösenord. Och det känns ju inte sunt någonstans.
Nej, och nu blir det ju bara, ja, nu blir det bara jobbigt att höra om såna här saker. För att nu det fanns ett ögonblick här där man skulle kunna engagera en ung, om kanske något anarkistiskt lagd individ och säga, så här funkar det i vuxenvärlden, det du har kommit på är helt det. Jag menar, hade det varit en 8-åring som hade tagit sig in i en städgrubb som borde varit låst, då hade man nog inte stämt honom på kostnad. Jag vet inte, jag har inte ens någon parallell som funkar, för att nej, jag vet inte, det här svider att läsa. Det tycker jag bara, rakt av. Det fanns ett ögonblick och man valde istället att bara drämma, liksom. Inte nog med att en rätt process kan vara rätt jobbig, att man dessutom, alltså en legal, du har brutit med lagen, men att man sen kommer med den där, ja, det är inte en fantasisumma, vi har ju sett värre grejer. Vad värdet på en genomsnittlig iPod borde vara om man betalade, ja men du vet de där grejerna,
ja, liksom. Visst.
Men 700 000 för det, men det är ju fantasipengar för en vanlig familj, såklart, liksom.
Sen är det också så att det är inte så att kommunen har liksom fått 700 000 i skador egentligen, utan kommunen behöver göra sitt jobb. De har blivit varse om en säkerhetsbrist.
Precis.
Och där uppstår egentligen behovet av att
byta lösenord. Exakt. Och sen då, ja. Nej, det är väldigt, det enda ordet jag kan säga är liksom arkant, det är gammalt. Det är liksom 1700-talet möter, alltså det, jag vet inte, det svider.
Ja.
Och det är inte att säga att kommunen har fel, jag tycker bara de agerar otroligt tondövt.
Ja.
Och klantigt.
Verkligen. Det som är väldigt positivt i det hela, det är ju det att då många människor, ja, 1000 stycken på en på 2 dagar joinar en Facebookgrupp och säger så här kan det inte gå till och börjar lobba mot kommunen. Mm. Och det är det trycket som har gjort att kommunen har tvingats förlika sig. Mm. Jag är helt övertygad om att det inte hade skett om man inte hade skapat den här uppmärksamheten kring det.
Nej, jag har svårt att tro det. Jag tror att, så det, men det är fantastiskt. Det är jättebra. Och nästa kommun som får sitt internet hackat kommer att ha det här lite grann i bakhuvudet, förhoppningsvis.
Verkligen.
'Cause it's gonna happen.
En annan positiv crowdsourcad grej då, som har hänt är Refugee Air.
Ja.
Som i takt med att liksom, det allmänna samtalet går från tiggare till hur kan vi hjälpa flyktingar. Och Hans Rosling har gjort ett väldigt intressant jobb med många intressanta videor och staplar legobitar. Precis. Och förklarar att det här transportöransvaret hindrar syrier och andra som har råd att betala en flygbiljett att faktiskt flyga hit och få den asyl som de faktiskt är berättigade enligt svensk asyllagstiftning.
Just det.
Så då har man startat ett projekt, Refugee Air. Det är några entreprenörer som har tänkt, men det borde ju kunna finnas ett flyg som tar det här ansvaret. Chartra ett flyg, flyga ner, låta folk betala för sin biljett, men också då göra bedömningen innan man släpper på dem på planet. Ja, ni har en liksom, jättestor chans att ni ska få asyl. Mm. Och där har man gjort ett rätt fint hack. Man kan få listor från UNHCR. Så då har UNHCR redan gjort den bedömningen. Så det är ju minimal risk. Ja. Och om då svenska myndigheterna i efterhand skulle säga, nej men den här personen liksom tog ni hit och den var på UNHCRs lista, men vi gör inte samma bedömning som UNHCR. Det är ganska dålig PR för svensk regering.
Ja, det är det också. Det är helt korrekt. Jag zonade ut efter att jag insåg att det här spelar in i en av de observationer som en vän till mig gjorde för några år sedan och sa att när man har gjort någonting till ett mjukvaruproblem så är det sällan ett problem särskilt mycket länge till. Och det här är ett lysande exempel på det.
Det som förhoppningen då är ju att några plan flyger och liksom, de som kan göra strukturella förändringar förstår att men så här kan vi inte ha det. Kanske till och med att vissa flygbolag väljer att tillåta folk att flyga.
Otroligt smart. Men bara för att förtydliga vad jag menar med ett mjukvaruproblem. Alltså när det handlar om, jag tycker det är så briljant att de säger att vi kan nog göra en del av det grovgörat som flygbolagen är rädda för genom att faktiskt samla in datan och göra en riktig effort, som du säger, att försöka kolla på plats så att det är okej att sätta dem på planet. Det är ju bara mjukvara, eller det är bara data till och med, liksom, om man ska bli riktigt krass.
Det är ju lite det här klassiska mjukvaruproblemet egentligen, att folk tittar på sin lilla isolerade bild, ingen tittar på helheten.
Nej, precis.
Så utifrån den här lilla bilden kan vi inte lösa det, och vi kan ju bara ta ansvar för folk som kommer in till Sveriges gräns, sen hur de tar sig hit. Det är inte svenska myndigheters ansvar. Och så vidare. Och flygbolag, ja. Det ska bli väldigt spännande att följa. RefugeeAir.org.
Yes.
Det finns även en stor Facebookgrupp där.
Jag är väldigt glad att det där händer.
Och på tal om mjukvara då, Stockholm Tech Fest var det här för några veckor sedan. 1500 personer tror jag på Stockholm Waterfront. Fullt med entreprenörer, och det var 130 stycken startups som stod och ställde ut. Väldigt kul att prata med dem, tyckte jag. Och även på scenen så var det många intressanta talare. Jason Calacanis, som kör en podcast som heter This Week in Startups, spelade in live-avsnitt där med Niklas Sändström, Sebastian från Klarna och även Daniel Ek.
Just det.
Och det var väldigt intressant att lyssna på. Så det finns på This Week in Startups på Google, bara googla. En annan intressant person som var på scen och blev intervjuad var Nami från Truecaller. Han fick lite kluriga frågor. Ska ni göra det här? Varpå han svarade, om vi hade velat lösa det där så hade det där varit ett bra sätt att lösa det på. Rätt kul att se. På tal om Daniel Ek i alla fall och Spotify, så har ju Apple Music släppts. Och han gjorde ju en tweet som han tog bort. Där han skrev någonting med, aha, okej. Okay. Det var liksom allt i samband med Apple Music-lanseringen. Han fick väl lite problem med sin PR-avdelning, tror jag, efter det. Så man kunde liksom koppla då timing på tweeten till timingen till Apples pressrelease. Och så, även om man inte skrev att det handlade om Apple, så förstod ju folk det. Något som är positivt för Spotify, dels att de har fått en investering då från Telia på 1 miljard svenska kronor.
Ja, okay.
För att köpa 1,4%.
Skål!
Så det är ju tycker jag. Det är roligt att se att Telia faktiskt väljer att investera i lite ny teknik. Men man kan ju undra, borde de inte varit tidigare på gröten så att säga?
Ja, absolut. Jo. Sent ska syndaren vakna. Ja, nej, men det, ja, det där är ja.
Och sen så har Obama då, via POTUS på Twitter, han har ett konto som heter POTUS, President of the United States, som han har sagt att han kommer lämna över till nästa president.
Och så han tänker inte skotta den då.
Nej. Men han publicerade då en länk till en Spotify-lista. Och det måste vara ett ganska hårt slag mot Apple, som är annars ett ganska amerikanskt företag och brukar stöttas ganska mycket från liksom,
ja, just det.
Jag tror man kommer in lite i svårigheten här faktiskt, att göra flera saker i samma produkt. Apple, eller från samma aktör alltså. Så att
okay.
Apple Music är ju inte deras huvudgrej. Spotify är deras huvudgrej. Jag tror att det kommer visa sig om det går för Apple att liksom ha en sidotjänst som ska konkurrera med några som är helt dedikerade på att göra det.
Det är en bra take. Jo, för Apple gör alltid lite mer än vad man kommer ihåg direkt. Ja, men ja, okej, de gör iPhone. Ja, men de gör Macar också. Så gör de iPad, så har de faktiskt fortfarande iPod. Så då har de klockor och... Absolut. Ja, jag vet inte. Alltså Apple Music måste ju bara ha kommit till av rent marknadstryck. Alltså folk vill streama och inte köpa en sång för evigt, nödvändigtvis. Och så då ger de sig in på en marknad där det finns... Jag vet inte hur det har gått för Spotify i USA. Jag menar, de var okända för några år sedan, nu är de definitivt kända. Jag menar.
De har gjort några riktigt bra saker, till exempel samarbete med Facebook.
Ja, just det. Vilket folk har åsikter om, tydligen.
Och Daniel Ek och Mark Zuckerberg är vänner.
Så just det. Så att vad jag menar egentligen bara är att, jag menar, Apple traditionellt har väl varit en ganska decent liksom, second mover. De måste inte alltid innovera inom ett område genom att vara först på det. Newton var det ingen som brydde sig om. Pigeon var det ingen som ville spela spel på. Men när de kommer in med iPoden för att konkurrera ut alla iRivers, så vinner de. Samma sak med smartphones.
Och de har ju gjort en del riktigt bra produkter.
Ja, ja, absolut. Ja, precis.
Vad gäller mjukvara dock så är det ju... iTunes har ju inte ja, så gillat. Då,
precis. Så att, jag vet inte om det här är någon slags krystat undantag som bekräftar regeln, eller om Apple bara är bättre på hårdvara än mjukvara. Men jag har inte känt någon gnista över Apple Music.
Nej.
Nu råkade det vara så att jag började lyssna på Spotify för att mycket av det, alltså jag började använda Spotify och betala för det. För att det jag lyssnade på tenderade att finnas, plus att det i alla fall på den tiden var en ganska decent MP3-spelare, så jag kunde droppa in mina egna grejer. Det där har de gjort om så många gånger, så jag vet inte vad mina låtar är längre. Men sen har det blivit rätt mycket Discovery via Spotify för min del. Så det finns ett antal akter som jag inte hade antagligen upptäckt om jag inte hade Spotify. Alltså, jag blir mer och mer kompatibel med Spotifys utbud allt eftersom jag börjar förlita mig mer och mer på Discovery. Så då blir jag liksom så här, ja, men vad har Apple som Spotify inte har? Well, inte så mycket när det gäller urval. Jag har inte kollat upp hur jag konsumerar Apple Music och på vilka plattformar. Men jag vet att Spotify är ganska starka på sina plattformar. Så för mig som vanlig tomte så är Apple Music ett, jaha.
Jag tror att Apple är bättre på bygga SDKs, bygga operativsystem, bygga grundteknik än att bygga liksom en cutting edge konsument mjukvara.
Det verkar så.
De misslyckades med Ping som var deras tidigare
försök. Ja, herregud, den.
Och iTunes är någonstans, det finns ingen inom teknikvärlden som riktigt gillar iTunes i alla fall.
Nej, speciellt inte om du, gud förbjuder, behöver på någon annan plattform än en Mac. En OS X-maskin, då är man inte glad alls.
Nej, så det ska bli intressant att se.
Ja.
Det ska bli intressant att se efter 3 månaders free trial som de har nu, hur många som är kvar.
Men jag hade vi inte nuffre på det ganska nyligen? Var hörde jag det någonstans? Att det var naturligtvis så att de hade en ganska så låg conversion rate. Alltså folk som valde att fortsätta betala efter att den flyttade. Jag kommer inte ihåg siffran, tyvärr.
Nej.
Men det var inte så att man small i väggen av 99% conversion rate, utan det var mer någonstans ner i 30-40 strecket.
Ja, men det blir intressant att se hur det går. Jag förlitar mig precis som du på Spotify nu för Discovery och hitta låtar. Just det där att kunna skriva in ett namn och bara kunna spela den är ju väldigt... Det är väldigt schysst. Även om man inte lyssnar på så mycket musik så är det någonting som är en skön funktion att ha som man inte skulle vara utan. Det är ungefär som att ta bort internetnyheter. Nej, men man läser inte hela tiden, men det är schysst att det finns där. Någon som inte betalar för Spotify längre, det är ju Notch då.
Han
tweetade I just cancelled mine too, vilket ledde till en väldigt intressant Twitter battle eller dialog då, mellan Notch och Eldsjäl. Och för er som inte hänger på Twitter så är ju eldsjäl, det är ju Daniel Ek på yes. Spotify. Och Notch är då Marcus Persson från Minecraft som idag, de startar en liten ny studio tror jag i Stockholm idag.
Mm.
Spännande där, helt annan topic. Men vad gäller Spotify då så Notch gillar inte nya terms of service de hade lagt in. Där de måste ha videoaccess och fotoaccess på din iPhone för att köra Spotify-appen. Varpå Ek kontrar och säger, men du kör ju Twitter. Twitter ger ju tillgång till foton och så.
Ja, och sen gick det ju som det gick med den konversationen.
Ja, då blir det liksom som att då har Spotify har ingen inherited trust för de har ett stort samarbete med Facebook.
Mm. Som påpekar att man inte använder.
Jag tycker nog att det ligger någonting i det här ändå. Att liksom, man vill inte ge för mycket permissions till en och samma aktör. Jag känner själv att Google är en sån där liksom så här, det blir väldigt mycket som ska ligga hos Google. För min del. Så jag funderar faktiskt på att migrera bort på sikt från Gmail.
Okay.
Bara för att jag inte vill ha för mycket på samma ställe.
Nej, alltså it's about trust. Det är det ju alltid. Liksom, om jag laddar hem något random poppa ballongspel till min son för att han ska vara distraherad i 5 minuter. Det är inte så att jag vill ge dem mitt telefonnummer direkt. Så att, jag menar, det handlar ju om vad man litar på. Medan vid det här laget så det finns ett antal aktörer som jag hoppas, om någonting dåligt skulle hända, vilket det säkert kommer göra även för Google. Otänkbart, jag vet. Men så litar jag på att de hanterar det bättre än någon liten fis-aktör. Så att om jag vill ha mail, om jag vill ha webbmail, så måste jag välja en aktör. Eller bygga något eget, vilket jag absolut inte. För det första, jag har inte tid, men för det andra, jag vet inte om jag skulle vara så mycket säkrare än någonting annat. Så på något plan så man väljer en korg att lägga sina ägg i. Och,
men det är nog just det där jag känner så här att jag vill nog inte ha alla ägg i samma korg.
För det kan jag respektera. Men varför det blev intressant med just Spotify, det är att vi värderar inte på något absolut plan egentligen hur vår personliga data ska hanteras oavsett aktör. Vi värderar det efter aktören. Så att Google har en massa info om mig är en sak. Det är ett beslut jag har fattat. Att Spotify, och det vi skulle säga att deras mediehantering av det här var ju ganska klantig, eftersom de först bara sa, nu vill vi ha signerpapiren bitte. Och sen förklarade vad det handlade om. Och den förklaringen var jättepragmatisk och den var liksom förståelig. Och det läser man det där panik ihopskrivna liksom post-pressreleasen som de skrev, alltså sitt försvarstal, så tycker jag man blir lugnad om man kanske var lite orolig innan som vanligt.
De säger att vi kommer inte använda dina bilder och dina videos om du inte explicit ger tillgång
till fråga, det. Utan att fråga, vilket är vad alla andra måste göra. Eller bör göra, beroende på plattform. Så att, men skadan var redan skedd. Och sen så har vi då den ultimata kollisionen mellan principer och principister och pragmatister. Det finns gott om folk, framförallt i kanske våran generation. Jag tror att den här siffran går ner, men en viss procent av oss är fortfarande inte bekväma med att dela med oss av våran information till kreti och pleti. Som Notch då säger, herregud, du till för att streama musik. Det är allt du behöver göra är att streama musik till mig. Du behöver ett användarnamn och ett lösenord, sen är vi färdiga med varandra.
Och det är en tjänst som jag betalar för.
Dessutom, precis. Och det är den principiella ståndpunkten naturligtvis. Att det,
ja. Och där finns det då en take som jag tycker att alla bör vara varsam. De här gratistjänsterna. Man betalar där också, men man betalar med sin data. Och det är det som jag tror, det är lite, mänskligheten behöver lära sig det här tror jag, i den här eran. Att är det gratis så betalar du med datan. Betalar du med pengar så kan du ställa andra krav.
Ja, absolut. Så har det i alla fall varit hittills. Jag tror, återigen, jag menar, det kommer att handla om vem man litar på i slutändan. För att till exempel, vad var det för vacker illustration av det här? Så, jo, det var på någon subreddit, någon gaming subreddit, när någon postade en screenshot och sa, herregud, jag betalade $60 för det här. Och så ser man att det är någon laddskärm med en reklampop-up. Och där har man då brutit något slags antikt kontrakt. Ja. Att om jag betalar fullpris vill jag inte se reklam.
Just det.
Det finns absolut ingenting som säger att det ska vara på det sättet. Jag tycker naturligtvis att det är ett jättebra kontrakt, för jag tycker inte om reklam. Och jag har inga problem med att betala fullpris. Men det är inte så att det står inskrivet i FNs mänskliga rättigheter någonstans att det ska vara på det sättet. Du kan krama blod i vilken sten du vill så länge det är lagligt. Och reklam är tyvärr, till min stora, stora besvikelse, fortfarande lagligt.
Och tittar man då med motsvarigheten på nätet, att med liksom online-tjänster, så de som är gratis, då kan du förstå att de kommer harvesta din data och analysera.
Absolut, absolut.
Men där finns inte samma motsvarighet att när du betalar så kommer de ändå göra något av din
exakt.
Data.
Ja, så är det. Därför att det där kontraktet är, det blir suddigare och suddigare. Mm. Jag vet inte om, nu är inte jag bekant med Hulu för de verkar inte veta var Sverige ligger, men de har väl betaltjänster med reklam här för mig och de sa okej, ni får som ni vill, vi gör en dyrare tjänst med mindre reklam. Men de har ofta pekats på som liksom någon slags sociala kontraktsbrytare därför att Netflix har ingen reklam till exempel. De har den där. Mm. Det finns väl inte ens någon gratis version av Netflix.
Nej, det där är ju, det är ju intressant det där perspektivet när en aktör måste ändra sig.
Mm.
Och det gör att vi kommer in på nästa ämne faktiskt här, som är nätneutralitet.
Jajamän.
Tre har ju då lanserat möjligheten att få upp till 70 GB gratis Spotify streaming som inte räknas på din vanliga datataxa.
Ja,
så helt plötsligt får Spotify en gräddfil. Vad tycker du om det?
Jag tycker det är fantastiskt, Johannes. Jag tycker det är free market award. Nej, jag tycker det här är horribelt, såklart. Och det tror jag de flesta, efter lite fundering, inser att det här leder till ett uppluckrande av internet som vi känner det.
Mm.
Där man betalar för access till hela butiken på en gång. Och istället så, jag menar, jag tycker ju att hela idén med data caps är någonting som jag misstror. Jag kan egentligen bara peka på, jag menar, sms-tekniken är den absoluta definitionen på gratis. Därför att man skickar bara ett sms från telefon om det finns ledig bandbredd. Liksom. Det är så det funkar rent tekniskt. Och det kostade pengar och det kostar pengar och det kostar lite mindre pengar och så konkurrerar det mot det minsta priset, vilket är noll. Och så nu kan man inte ta betalt för det längre och det går nästan inte att ta betalt för voice längre, märker vi, för att det är en väldigt krystad distinktion mellan voice och Skype.
Och där så, gjorde man ju länge så att man aktivt hade filter som sabbade
Skype-kvaliteten. Då var man där och talade på nätneutraliteten igen. Skulle säga. Samma sak med tethering har jag för mig. Det kunde vi göra fritt i Sverige. Nu tror jag man får se upp med sånt, va?
Nej, det tror jag går. Men
eller är det fortfarande alla operatörer?
Det tror jag. Det tog ett tag i USA innan det kom.
Ja, precis. Men jag får med att jag såg någonting redan för några år sedan i Sverige om att nu kan du ansluta en andra dator till din telefon eller något sånt. Ja, jag kan ha fel. Men tethering,
jag tror att det mer handlar om sådana dubbla simkort. Att du kan ha samma abonnemang och ha två simkort.
Ah, okej. Okay, cool.
Och det är ju bra.
Ja, verkligen. Ja, men då ligger vi bra till. För att förbjuda eller ta extra pengar för tethering tycker jag också är att talla på någonting som inte är riktigt korsar. Liksom.
Nej, det tycker jag också. Det ska inte spela någon roll vilken device du använder.
Det är jag som kopplar upp mig. Jag betalar redan. Liksom. Men så kommer vi då till data caps som naturligtvis är liksom, ja, det är klart att jag förstår att data caps måste finnas om man ska bygga ett väl fungerande nätverk där ingen hoggar hela röret, men det har blivit en sån det blir en sån jätteskillnad i hur jag tänker på att konsumera mobildata nu. Att jag känner att om jag ska ha den friheten som jag hade för några år sedan så kostar det pengar som jag inte har, helt enkelt.
Och grejen där är ju att på de liksom fasta uppkopplingarna, då har du inte samma kostnad i the last mile. Du kan bursta 100 megabit på ditt bredbandsbolaget dygnet runt.
Mm.
Men på mobilt så skillnaden mellan lite usage och mycket usage är så enorm i kostnaderna för operatörerna. För de måste konkret bygga ut med mer basstationer. Och det är också så att det går inte riktigt att bygga ut så mycket. Så om alla som hade en iPhone hade liksom uTorrent installerat och maxade så hade näten kollapsat. Därför måste, eller så hade det, nej, jag tror att det hade inte ens gått att bygga den.
Nej, jag tror absolut. Jag tror inte att data caps är bara uppfunnet i någon slags mörk monetiseringshåla där det sitter folk med horn i pannan och säger hur kan vi
nej.
Så. Men hysterin kring det och framförallt den väldigt bekanta prisstagingen som man ändå ser, som är tänkt att det billigaste ska du inte titta på och det dyraste ska du inte heller köpa för att det ska bara finnas där för att få de andra att se billigare ut, gör att det blir ändå lite så här, jag misstror det. Jag misstror inte konceptet, men jag misstror exekveringen. Och när de då helt plötsligt säger att, jag menar, gratis Spotify är ju bara början om vi låter det här fortsätta.
Mm.
Det är bara en tidsfråga innan varje operatör har valt sin videotjänst och gjort sitt axplock av mediatjänster och sagt att det här räknas inte till någon cap. Och då är det naturligtvis så, då faller ju den här idén om varför data cap ska finnas till att börja med. För det är inte så att Netflix inte tar någon bandbredd. Netflix tar rejält med bandbredd.
Så det blir ju helt enkelt, det blir ett sätt för tre här och på sikt att ta betalt för de som ska få gräddfilen.
Yes, såklart.
Och det ser vi då redan nu att andra operatörer gör för Facebook.
Ja.
För det som har skett är Facebook Zero. Ja. Om jag förstår det rätt så är det ett antal operatörer då, framförallt i afrikanska länder. Men om vi tittar här så ser vi att det är ganska brett, allt från Pakistan till Botswana till Filippinerna till och med en tysk och fransk operatör, SFR i Frankrike och E-plus i Tyskland. Och det handlar om är alltså att man kan använda Facebook utan att ha betala någon data överhuvudtaget.
Mm. Ja, nej, men det är ett hot mot nätneutraliteten, så enkelt är det.
Så du får ett kontantkort, du behöver inte ha databonnemang, men Facebook funkar.
Mm. Det är klart att det finns en nyans, det gör det alltid. Ett land utan internet som får begränsat internet är fortfarande friare än ett land utan internet. Men jag vet inte, det kanske får visa sig vad som händer när de här världarna möts då. När du har ett land som börjar komma på fötter och inte längre bara har råd att betala 0 kronor. Mm. Vad händer då?
Det är ju det som är frågan, för barn som växer upp med touchscreen nu, det blir fettfläckar på alla platt-tvs. Och det är ju ett beteende. Och frågan är, hur blir beteendet om man växer upp med gratis Facebook men inte det andra? Ja, det är klart att det blir så att du skaffar inte ett databonnemang bara för att använda LinkedIn eller Lunarstorm liksom. Och det är ju klart att det slår.
Lunarstorm, tidernas beendet.
Och det är klart att det absolut slår liksom.
Ja. Så att titta på de här två, det här känns som milstolpar som man kan eventuellt vara tvungen att titta tillbaka till och säga att det där skulle vi kanske inte ha tillåtit.
Coca-Cola gör ju så i en del afrikanska länder att de producerar Coca-Cola med for beverage use only licens, och det är ungefär som Adobe Photoshop och piratkopiering. De ser mellan fingrarna, för de förstår att sen när landet blir rikare då kan de kräva riktiga Coca-Cola-licenser av producenterna, men då har redan, då är det redan, då dricker alla redan Coca-Cola, alla webbutvecklare använder redan Photoshop, och då blir de dominerande när de sen har möjlighet att betala.
Ja, det är ett jäkla bett, men sen är också frågan, är det fria internet värt att försvara? Det är väl det, jag menar, marknadstryck är marknadstryck. Om folk nöjer sig med Facebook, varför ska vi kasta liksom händerna i armarna i luften och säga, ja, det var det, så, ingen mer internet. Jag menar, det kanske visar sig att Facebook är det perfekta internet. Jag har absolut ingen aning om det. Jag misstror bara deras
nobla. Det kan vi återkomma till. Är Facebook det perfekta internet?
Exakt.
På tal om gratis är gott, höll jag på att säga. Men på tal om något helt annat så har ju Windows 10 släppts. Yes. Och de samlar också data, har jag hört.
Det gör de. För att göra söktjänsterna bättre handlade det mest om, vad jag förstod. Jag får erkänna att jag inte har dykt in i det så mycket, därför att jag tror jag börjar bli gammal. För jag reagerade inte alls över det här. Jag tänkte att ja, det låter ungefär som vilken annan tjänst som helst vid det här laget. Men jag tror att det finns många anledningar till att det blir gnäll. Dels för att det är återigen det här princip versus pragmatism. Mm. Att det är absolut inte kul att känna att ens eget operativsystem spelar ner på en. För du kan inte stänga av ditt OS. Du kan stänga din browser om du inte gillar Google. Mm. Det är svårt att stänga av ditt OS.
Och en tjänst som Spotify eller Facebook som börjar på nätet och sen blir native-appar. Det finns ju en del sådana exempel. Mm. Där är det mer okej någonstans, för din applikation är en del av ett online-ekosystem, medan ditt liksom grundoperativsystem, där vill du ju inte att det ska suga ut din data hur som helst.
Precis, och är det inte så enkelt då att vi har glömt bort att hålla koll på vad är ett operativsystem? Vad definierar det? Vad är okej och vad är inte okej för ett OS? Mm. Det är definitivt så att man har försökt göra operativsystem sexiga väldigt länge. Du får inte bara möjligheten att starta och köra applikationer. Du får även en DVD-brännare. Det har alltid varit de här OS plus lite appar, så att du kan göra vad du vill med din maskin.
Det är ju det som händer. Jag tycker det är roligt att du nämnde CD-brännare. För jag tänkte på samma sak när Windows XP släpptes. Så just det där att du klickade in och bara kunde klicka bränna och dra in en fil och köra. En del sådana grejer var riktigt, riktigt bra faktiskt i Windows XP. Mm. Och det har ju fortsatt. Tittar man på senaste OS X, så köper du en ny MacBook, så får du ju med Apples Pages, Keynote, precis, och Numbers, som är deras Word, Excel och PowerPoint-konkurrenter. Och det blir bara mer och mer sånt som kommer med från början.
Det känns bara att det har gått i toppar och dalar. Men jo, alltså definitivt att i alla fall från den sidan, de parterna som utvecklar och försöker sälja eller i alla fall etablera ett OS, försöker få det till, ja men vad ska jag ha det till? Varför ska jag välja det här framför någonting annat? Jo men titta här, här har du hela Office-paketet gratis i ett år. Mm. Och så vidare. Men i alla fall, allt det här vill egentligen bara säga att eftersom vi inte riktigt kanske har enats om vad OS är, så att när det blir ramaskri över att ett OS gör någonting som vi hade varit mer okej med en tjänst att göra, och Microsoft kanske kliar sig i huvudet lite grann och säger, var kom det där ifrån? Mm. Jag menar, vet ni vad en iPhone gör ungefär, va? Så är det bara som ett resultat av den uteblivna liksom, konversationen eller reflektionen.
Microsoft vill helt enkelt lägga sig på samma nivå som Facebook och Spotify och ja. Apple i viss mån, och har gått från en ganska icke-datainsamlande.
Ja, precis. Till att de inser att metrics är bra, data är bra, vi kan vara mer lyhörda. Mm. Ja, men det här är ju antagligen liksom en Det här, jag skulle våga påstå att det här är en norm för ett modernt företag att prata i termer om vilken data kan vi använda oss av, vilken data kan vi ha nytta av. Mm. För goda eller onda syften, men data, big data har liksom penetrerat hela världen vid det här laget. Man pratar om det i termer om metrics. Liksom.
Verkligen, och det börjar ju från styrelserummet och ner.
Liksom. Absolut.
Det är på den nivån. Ja. När man installerar Windows 10 så får man välja. Man kan klicka avancerat och välja. Så det gjorde i alla fall jag när jag installerade. Och då, för att uppleva Windows 10 måste jag säga att det är en stor förbättring jämfört med Windows 8 och Windows Vista och Windows ME. Som är väl de tre liksom fallerade Windows-versionerna. Då.
Ja, och återigen så blir det ju så. Det har bara slumpat sig så att jag har tagit vartannat Windows. Så att jag uppgraderade inte från Windows 8, jag uppgraderade från Windows 7. Och det i sin tur var uppgraderingen på Windows XP. Och
sen så,
det har blivit så, det har funkat liksom. Och dels har det varit drivet av att jag tenderar att köra mjukvara och framförallt hårdvara, där de är lite slappa på att skriva drivrutiner och hänga med. Så att när Windows Vista kom precis, så blev Roland, Yamaha och alla de här ljudkortstillverkarna lite tagna på sängen över att de måste damma av sin gammal såskod på drivrutiner och skriva om den för något nytt påhitt. Och lika som musikprogrammen tenderar att vara lite glitchiga i några månader efteråt. Så det har blivit att jag är en trög uppgraderare bara av den anledningen. Mm. Men sen var det också för att Windows 8 gav mig absolut ingenting intressant. Men nu visar det sig att Windows 10, där de har skalat tillbaks lite av det som gjorde folk förvirrade, är naturligtvis ett bra OS.
Mm. Nej, det verkar vara bra.
Det var ganska uneventful att gå ifrån Windows 7 till Windows 10, men det var lite det som är grejen då.
Och de gör ju en bra grej när de lanserar uppgradering gratis.
Ja.
Det tror jag är väldigt smart. Det är något som Apple har kunnat visa i sina presentationer hela tiden, hur duktiga Apple-användarna är på att uppgradera till senaste versionerna. Och det har ju att göra med att det inte kostar dem. Och då blir det underlättar för alla som bygger mjukvara.
Absolut.
Det är jättehört.
Ja, jag blir jättetacksam varje gång vi kollar in våra metrics och ser att Edge-användandet börjar gå upp. Så man inte behöver bry sig så mycket om gamla versioner av Internet Explorer längre.
Det är skönt. Något som har försvunnit by default install är ju Flash nu från Safari bland annat.
Ja, det är ju trist.
Du är lite nostalgisk.
Jag tycker det är så ball det hela den här konversationen om Flash, där det blir väldigt mycket överdrifter från båda håll. Jag har kört med varianter av Flashblock eller click to play eller så här ganska länge, för att det var inte så ofta jag behövde det autoplay. Jag kommer inte ihåg när YouTube började köra HTML5, men det var där omkring någonstans jag insåg att det kanske inte är så. Jag får erkänna, jag får komma ut här i den här podcasten, att jag är en kronisk spelare av Bejeweled Blitz på Facebook. Och det är väl en av de få gångerna jag behöver liksom högerklicka och säga
acceptera.
Run this plugin. Okay. Men Flash har ju blivit redundant naturligtvis i väldigt många fall. Däremot så är det fortfarande best of breed för vissa saker. Jag vet att så fort någon säger att Flash är crap, så kommer alltid någon spelutvecklare säga, jo men det är jättebra att göra spel i. Och det är det säkert, jag har aldrig gjort spel i Flash.
Men fortfarande så att det finns ju ingen annan plugin som når samma nivå. Du har ju Unity-plugin, men de har ju ingen installbase. Så
nej,
då är du tillbaka till HTML5 och JavaScript. Och det och WebGL och sådär, eller Canvas. Och det går ju, men du kan liksom inte skyffla en blob och veta att den funkar.
Precis.
Det funkar med Flash.
Ja, Flash är väl, jag tror man fortfarande använder Flash för att hacka in clipboardstöd i andra browsers än Chrome. Aha. Då har du någon pytteliten osynlig liten iframe där som sköter det där åt dig.
Det låter
jätteroligt liksom. Så det, ja. Men i alla fall, att Flash dör, ja men det var väl väntat liksom. Det har ju varit på väg ut väldigt länge.
Sitter du som lyssnar och jobbar på någon nyhetssajt, så får ni gärna se till att det funkar. För jag vet att både på DN och på några till, så man vill titta på något tal. Till exempel Göran Rosenberg från Storkyrkan, riksdagens öppnande, 10 minuter. Rolig tweet från Peter Wolodanski för övrigt, han skriver: det tar bara 10 minuter att lyssna, det är det värt. Och Alexander Stubb då, som är Finlands finansminister, svarar: tack, det var det värt. Så, Twitter är rätt kul ibland faktiskt. Men sitter ni och jobbar på någon nyhetssajt, DN till exempel, så se till att fixa så att era videos funkar utan Flash. För det kommer inte bara desktop-browsers uppskatta, utan även alla som har mobilbrowser. Gratis och gott.
Jajamän.
Angry Birds 2, släppt av Rovio i Stockholm.
Just det.
Facebookgruppen Svenska Spelbranschen postat lite där och fick mycket bra feedback på själva spelet, vad jag förstår. Har du spelat det?
Jag har spelat det.
Vad tycker du?
Jag slutade spela det.
Varför?
Därför att jag är allergisk mot... nu är det så här... Jag har faktiskt lite svårt för Angry Birds som spel, personligen. Mm. Det är inte riktigt min kopp te, liksom. Om det finns något trick till att bli riktigt, riktigt nöjd över ett parti Angry Birds, så har inte jag kommit på det tricket.
Det som dock är kul med Angry Birds, som jag tycker är något av det viktigaste när man bygger spel, det är att man anpassar sig till formatet. Och det var egentligen det första spelet som hade anpassat sig på riktigt till iPhone som format.
Jättesant, absolut så. Jag spelade betydligt mer av ettan i sin tidsålder. Mm. Så. Men sen kändes det lite som... Det bleknade lite i... Eller bleknade, det föll in i ledet lite grann. Bland de andra free-to-play-spelen som jag också har lite svårt att hålla upp intresset för. Men nu pratar jag som den åldrande spelaren, får man ändå lov att säga. Jag har helt enkelt inte riktigt blivit en sån här stor konsument av free-to-play-spel. Ibland så tycker jag monetiseringsstrategin nästan tvingar mig att stänga ner spelet. För det är så uppenbart att ja, jag vet att du är frustrerad, men det finns en väldigt enkel lösning på din frustration. Det kostar bara 9 kronor, men vi har en jättebra deal för 79.
Eller bjud in 5 Facebook.
Ja, precis. Ställ dig vid skampålen. Det här är naturligtvis olika, och det finns absolut ingenting som säger att de här spelen inte ska få finnas bara för att vissa personer inte tycker om dem. Men det gjorde också att för mig som... Jag har ju varit jättespänd på att se vad Rovio Stockholm kommer ut med. Jag känner lite folk där och... Det skulle ha varit en tragik om det här hade varit ett dåligt spel. Absolut inte ett dåligt spel. Passade inte mig, men det säger egentligen ingenting. Så att jag håller tummarna, kan jag ändå säga.
Men vill ni testa, gå in på er iPhone och sök på Angry Birds 2.
Det är gratis. Det är värt att kolla in, det måste jag säga. De håller på att bli otroligt slipade som spelutvecklare, det märker man.
De slimmar ju Rovio nu också.
Yes,
38% av personalen måste lämna. Vi har inte förstått om det är i Sverige eller Finland, men vi tror att det inte är Sverige på grund av att det verkar vara en rätt så lyckad lansering med Angry Birds 2. Men det vet vi inte.
Nej, det kan vara
så att de är klara också, crunchat färdigt och ökat.
Ja, och det beror ju helt på hur den interna diskussionen sker. Det där kan gå åt båda hållen. Antingen kan man säga tack och hej, men eller så kan man säga bra, nu kan vi leva lite till och göra någonting nytt.
Det som verkar tydligt i alla fall är att de här bolagen som gör en jättesuccé har ganska, och även Kingdom med Candy Crush. Läste att det var en ganska misslyckad börsintroducering där.
Ja, just det.
Så är det ju, det är svårt att komma... Bara för att man gör ett bra spel, och det spelet är ofta inte det första, utan som är Rovio, det 53:e spelet. Så betyder det inte att det 54:e, eller det andra spelet då, som man som utifrån tror att det blir en garanterad succé.
Det finns säkert en massa lärdomar från andra branscher man kunde ta här. Jag vet, läskedrycker eller leksaker eller vad det nu må vara, men alltså... Det är otroligt svårt att få en hit, och det verkar som att det är ännu svårare att ta reda på vad den hitten berodde på, varför det blev en hit. För att annars skulle vi ha hit factories, och det har vi per definition inte.
Nej, det finns inte i spelbranschen, men jag tänker på Rocket Internet i Tyskland som är kända för att liksom plagiera andra, ta lyckade koncept. Och tittar vi på App Store, jag läste även om Angry Birds, så var det liksom en analys var liksom att det finns så många kloner nu, eller inspirerade spel. Så att det är väl ett sätt... Men om jag ska vara ärlig så känns det väldigt tråkigt att jobba på en copy-titel.
Ja, alltså, men om vi verkligen ska liksom analysera varför varför free-to-play är en ny... Eller, den typen av spel man är tvungen att bygga om man ska in i free-to-play-spacet, som ju är den nya marknaden i spelbranschen. Mm. Jag menar, det gamla har inte försvunnit, men det öppnas upp en gigantiskt varuhus av pengar som bara väntar på att spenderas i form av mikrotransaktioner. Så jag menar, jag har alltid lite sturskt hävdat att designa ett free-to-play-spel, det är designat spel och sen ha sönder det och ta betalt för att laga det på någon slags principplan. Och då undantar jag Team Fortress 2-hattar och sådana här icke-game. Det är uppenbarligen inte det vi pratar om när det gäller Candy, Saga, Bubble, Pop, Crush. Utan det är helt enkelt, du ska skapa en utmaning som kan vara för svår att överkomma utan att spotta in lite pengar. Och det är för mig som gammal Miyamoto-san under liksom avgudare, så är det trasig speldesign. Men det är skitsamma vad jag tycker, utan det är mer en fråga om det är otroligt svårt att knata den där hårfina linjen mellan att det ska vara roligt att spela det, men det ska inte vara så roligt att du inte vill betala. Jag tror det är nästan omöjligt. Jag tror att marknaden är nyckfull, den är svårfångad, svårdefinierad, svårförutsägbar. Den är alla dåliga saker om man ska in och ha någon form av expected return of investment.
Jag tror att det bästa sättet att angripa det faktiskt är att lägga sig under den där tröskeln lite grann. Så att det går att betala, men du räknar med att 85-90% av spelarna kan fortsätta spela vara recurring players utan att betala. För på tal om det här med att liksom kopiera spel, så finns det ett bolag som gör det bra genom att inte helt kopiera. De tar en genre och så gör de sin take på det. Jag pratar givetvis om Blizzard.
Det är självklart det gör.
Och de har gjort Hearthstone, som är givetvis uppenbart inspirerat av Magic the Gathering.
Jajamän.
Kortspelet, det ser ju vem som helst. Men de har ju inte bara sett hur kan vi göra det digitalt och charge, utan de har ju gjort sin take på det.
För rätta mig om jag har fel, Magic the Gathering gjorde upprepade försök.
De har gjort upprepade försök
att slå sig in digitalt. Jag tror till och med någon sa att de skulle försöka göra ett om året, precis som FIFA, ett tag, och tro att de skulle få folk som köpte den nya årliga versionen.
Det har ju varit deras modell med kort, att alltid kommer nya kort som alltid är bättre.
Just det,
och därför måste man köpa den nya versionen. Men deras digitala spel, jag vet vissa som spelar, men det har varit ett nischat spel.
Det har varit jättenischat.
Det har nog varit lyckat med nischat. Och en av utmaningarna i Magic the Gathering är just att din motspelare kan interagera under ditt drag, så de kan göra counterspels och liknande, så man måste hela tiden vara alert. Där har ju Blizzard gjort liksom sin klassiska streamliner, det ska vara lätt att spela approach. Så när du spelar ditt drag och lägger dina kort, så kan din motspelare inte göra någonting. Och de har hittat det här konceptet med secrets. Så när du lägger en secret, så kan det ändå, baserat på vissa triggers, hända i din motståndares drag ändå. Så motståndaren får då klura lite, men kommer det att hända eller inte? Så det finns en lite liksom passiv interaktion. Men det som är bra med det, och det som är bra med det här, ett mana första draget, två mana andra draget, tre mana fjärde, tredje draget, fyra mana fjärde draget, är att det blir ett väldigt enkelt flow och ganska snabba rundor.
Yes.
Så de har ju lyckats få det väldigt, väldigt kul. Och lite för kul.
Ja, alltså jag tror att... jag måste också säga att Hearthstone är det spel som har definitivt fångat min spelglädje mest på väldigt många år, känns det som. Alltså, jag har ett par sådana här spel i min ryggsäck som jag känner att den här the pure joy of it. Att bara, det är kul att spela bara för spelarnas skull. Hearthstone är definitivt ett av
det. Det är samma för mig. Jag körde betan också ganska mycket. Och jag har inte betalat en enda krona för Hearthstone.
Jag försöker dra mig till minnes när jag gjorde det också. Det har hänt. Jag vet att jag har köpt packsen eller någonting sånt någon gång. Men det var absolut inte det. Det känns som en annan domän av pengainströmmande från det vi just pratade om med Angry Birds och de här mobila spelen.
I Hearthstone man kan göra quests som är typ daily eller weekly quests. Och då får man lite guld, och för gulden kan man köpa kort.
Yes, packs.
Packs, just
om folk inte känner till spelet. Det går alltså inte, det är inte straight pay to win, vilket är kanske det som är den avgörande grejen här. Utan det är precis som om man någonsin spelade med Magic the Gathering, att du köper ett pack med 5 kort i. Det finns en viss garanti för att ett av de korten kommer vara ett lite bättre kort. Det finns olika ranker av kort. Men det är inte så att du köper det fetaste och sen går ut och äger alla på planen, utan du är händerna på samma slump, oavsett om du betalar med riktiga pengar eller med guld. Så att betalar du med in-game-valuta, så ja, om du som du säger, om du har kört lite quests och grindat ihop din 100 guld, då får du samma pack som om du betalar 19 spänn. Eller 19 är Apple-versionen, det är billigare på desktop tror jag.
Och för min del så var det så att jag ville lära mig spelet, och då spelar man ju ändå.
Ja.
Då kommer man till ett läge där man får guld, man gör quests och så gradvis bygger man på bättre kort. Och så jag upplevde snarare att det var en rolig utmaning att spela ranked games och inte ha dream cards och legendaries och faktiskt vinna och se att det går genom, och då övar man väl bättre och bättre. Sen får man en del såna kort ändå. Och en avgörande grej tror jag är att du kan använda dust. Du kan ta bort, scrappa kort, få dust och köpa det där specifika kortet.
Det finns en rättvise balans där, vilket är om du har fått bara skräpkort om och om igen, så kan du konvertera dem till en annan valuta som du sen kan använda för att bygga ett specifikt kort.
Precis, och det är och ganska det är, dyrt och du kanske måste slänga 30...
Det får inte vara det bästa sättet att bygga kort på, eller att skaffa kort på. Nej. Det bästa sättet är alltid att spela eller betala. Det har de koll på. Men den finns där som en liten rättvisemekanism som jag faktiskt har använt några gånger. Jag var 2 kort short av en Patreon Warrior och kunde bygga de kort jag behövde.
Jag tror att det är väldigt bra, och det gör ju också att det gäller ju även för de som betalar för spelet, för du kan ju inte köpa med pengar ett specifikt kort, utan du måste även där samla på dig packs och sen scrappa kort för att få dust.
Exakt, om du skulle försöka köpa en legendary som är den mest spektakulära nivån av kort, ett av de bättre korten, då vet jag inte, jag kan inte göra i huvudet hur många packs du skulle behöva köpa för att få all dust till det. Så att, nej, jag tycker de har gjort det. Ska man prompt göra free to play, vilket jag förstår, ska man prompt göra ett spel där som kan stå på sina egna ben ekonomiskt, vilket jag också absolut förstår, annars blir det inga fler blissarspel, så tycker jag absolut man ska göra någonting i stil med Hearthstone. Jag tycker det är ett bra exempel på hur man tar sig in i en väldigt knepig marknad och där det finns många val man måste fatta som påverkar spelarupplevelsen. Och som andra studios, jag vill inte sätta Blizzard i samma rum som King, därför att de kommer från helt olika håll. Blizzard är en gammal aktör som försöker överleva en ny värld. King är en ny blomma som har vuxit upp på en åker som ingen visste fanns för 5 år sedan. Och King är uppenbarligen jätteduktiga på det de gör, eftersom det sprutar in pengar i bolaget. Men de är uppvuxna ur de är sprungna ur annan mark. Med andra värderingar, andra sätt att se på saker. Och det är intressant att se att de här två kan samexistera. För jag trodde Blizzard, för 5 år sedan trodde jag Blizzard var på väg ut. De skulle leva så länge som WoW levde, och det var ganska tydligt att det var inte för evigt. Men så gör de ett spel som Hearthstone, och jag har absolut ingen aning om vart Overwatch kommer att ta vägen, deras nya shooter som...
Nej, för det var det jag tänkte säga. Det som blir intressant nu att se dels då med Hearthstone, om de lyckas hålla balansen så att de inte kliver in och gör att det blir pay to win någonstans.
Vi har ju glömt faktiskt, mitt emellan de här 2 spelen, Hearthstone och Overwatch, så har vi Heroes of the Storm.
Just det.
Som jag har spelat lite grann. Nu har jag, återigen, gammal gubbe börjar känna mig så, för jag har helt missat LoL, Dota, Heroes of New Earth.
Det är en kategori av spel som kallas MOBA, Multiplayer Online Battle Arena.
Just det,
så och för er som inte har spelat ett sånt spel, så är det ungefär som Warcraft eller Red Alert. Det är varsin bas, bara det att basen består av massa soldater som du själv inte styr, och de går längs linjer och möter fiendens soldater någonstans, och då finns det en balans i spelet som gör att det spånar trupper från båda baserna ut, så att om ingen påverkar balansen så vinner ingen sida. Men då har varje sida 5 stycken hjältar som spelas av varje spelare, och man styr ungefär som i Warcraft, och sen så påverkar man den här balansen, och så gradvis då vill du att liksom din fiende bara ska välla över med trupper, och så får du ner deras bas, och så vinner du helt enkelt.
Det är den, så vitt jag har sett siffrorna, den absolut populäraste spelformen på Twitch, den här sajten där man kan titta på både privatpersoner och stora turneringar av det som kallas för e-sport numera. Och vad jag kan se är ett av de snabbast växande underhållningsformerna överhuvudtaget, oavsett om du är aktiv eller passiv. Så att det är klart att Blizzard skulle göra sånt. Och det är också ett free-to-play-spel. Där är formen att om du blir väldigt fäst vid en specifik hjälte, och jag vet inte hur många de kommer att ha när allting, men det hör till de här spelen att det finns en väldans massa hjältar att välja på. 50-60, jag vet inte hur, jag vet inte var det stoppar, men skitmånga.
Och man får ett antal bashjältar, och sen så har de roterande varje vecka.
Så att om du blir fäst vid en specifik hjälte, så vill de uppmuntra dig att köpa loss den hjälten, så du alltid har den tillgänglig.
Och då finns det 2 valutor.
Jajamän.
Det finns valutor du samlar på dig.
Ja.
Och så finns det att du kan köpa för pengar.
Kaching-valutan.
Så därmed kan man också göra då lite som jag gjorde med Hearthstone. Man kan lära sig spelet genom att testa olika hjältar, och sen så köper du av ingame-valutan de du faktiskt vill ha så småningom. Eller så vill du gå snabbare fram och hostar upp sedelbuntar.
Ja, sen tror jag även, återigen, men jag är väldigt obekant med den här genren, men det verkar som att skins och mounts och alltså icke-gameplay påverkande vanity items, brukar man kalla det där för, tror jag, finns också i Overflowed.
Just det, som Team Fortress-hattarna.
Ja, precis. Så att det, så, och återigen, det återstår att se hur kul det är att vara en sporadisk spelare av den här typen av spel, där det uppenbarligen går, för det var min, för att gå tillbaka till Hearthstone lite snabbt, det var min farhåga, och den har besannats till viss del, att om man bara vill spela lite grann ibland, så medför det också att man inte är så sugen på att kommitta pengar till det, men då får du lite det sämsta av båda världar. Jag menar, det är inbyggt i formen att det är så, för att omvänt är att om du lägger mycket tid och eller pengar, så får du ut någonting av det. Återigen, det är den här formen som är så knepig. Men jag kände det att jag började spela. Jag spelade betan, jag spelade lite när det var liksom släppt och sådär, men sen fadade det bort ganska fort för mig att spela Hearthstone. Och just för att jag kände liksom att folk blev, ännu bättre exempel är när jag började spela StarCraft 2, att folk runt omkring mig blev bättre än mig så mycket fortare att jag inte riktigt visste vad jag skulle ta mig till, så då slutade jag spela och så tittade jag på det istället.
Ja, för det finns ju en sån utmaning med Hearthstone.
Ja, precis, men när de hade släppt de här, de gjorde ju också en liten twist när de släppte de här äventyren, jag vet inte, kallar de det för adventures?
Jag tror det.
När du helt enkelt får lite en ny singleplayer-upplevelse som ger en garanterad pool av kort när du har klarat allting. Så att om du spelar igenom den här kampanjen får du exakt de här korten. Det är ingen slump, det är ingenting. Det är som, här är utmaningen, anta den så får du den här rewarden.
Och de måste man köpa för mig.
De kostar riktiga pengar, yes. Jag tror att första, eller ja, någon blandning. De kostar, på launch kostade de guld, men ska du ha dem i efterhand så måste du, jag kommer ihåg, men det är någon take på det där. Men
jag tror faktiskt att de fortfarande kostar riktiga pengar. Men balansgången de har gjort där som är väldigt viktig om man gör på det sättet, tror jag, det är ju att inget av de här korten får vara så pass killerkort att liksom för då kliver de in i att du måste köpa det för att.
Ja, och nu blev det ju faktiskt, ja, det är upp till någon annan analytiker att säga hur bra de klarade det där. Vi kan konstatera att efter att den andra kampanjen Black Rock Mountain släpptes, så föddes en ny Warrior-lek som fortfarande lever och klarar sig väldigt bra i både turneringar och på ladder, och det är Patron Warrior, som är helt byggd kring Grim Patron-kortet.
Och det är ju ett skitbra kort. Det är därför jag inte har det.
Ja.
Nu har jag...
Ja, precis.
Ja, då har vi klart gjort det.
Om jag har fel nu så ber jag så hemskt mycket om ursäkt, men jag får med att basically alla komponenter du behövde för att bygga en Patron-lek kom från Black Rock Mountain. Framförallt The Grim Patron, då, som är från, ja, för er som spelar WoW, ni vet var den kommer från. Men
ja.
Så det är ett exempel på där, det beror på vem man frågar om det var bra eller dåligt att det blev så. Men jag skulle ju hellre som spelare köpa ett äventyr som, för det blir lite mer som att köpa episodic content. Att du får någon slags garanterad liksom upplevelse.
Och ja, för singleplayer-upplevelsen blir ju då, där behöver du inte konkurrera.
Nej.
Så därför är det okej att ha betalt för den på ett annat sätt.
Ja, och så får du lite kort som du sen kan gå ut och använda i spelet. Så där, att köpa spel i sådana stora sjok känns för mig inte som free-to-play. Det känns som gammalt episodic content. Visst. Det pratade vi om på 90-talet.
Och det är ju jättebra att de använder då free-to-play för att få in spelarna.
Ja.
För det är ju alltid den här, det är den balansen som spelbolagen går. De vill att det ska kunna spridas viralt, att alla bara ska testa och bli hooked och spela. Men de vill ju också få in pengar.
Såklart.
Det är ju balansgången. Det ska bli väldigt intressant att se vad Overwatch lanseras med för modell. För det verkar vara ett väldigt spännande spel. Jag som är en gammal Quake World Team Fortress-spelare skulle ju gärna... Jag ser fram emot det spelet.
Jag med, absolut. Jag hoppas jag har tid att spela en gång. Men jag har... Blizzard har alltid verkat vara ett företag som, och det här är väl vad de säger själva, att de har inga problem med att vänta med att ge sig på någonting först, det känns rätt. Och att vi fick vänta, även hur, vad blir det, 20 hela år de har funnits, på att de gjorde en shooter. För jag tror inte de har gjort den förut, det är jag rätt säker på. Det ska bli väldigt spännande att se.
Det ska verkligen bli spännande. Tack så jättemycket för att du har varit med här idag, Johan.
Ja,
för er som lyssnar som vill göra egen musik spelmusik, ljudeffekter och sånt, så är veckans open source tips här Audacity. Det är programmet som jag har spelat in via USB, en extern USB-mikrofon här. Så det rekommenderas varmt. Får önska er alla en härlig höst, så ses vi på internet. Hej då!
Hej då!